Det är ju så här, va, Vega, att du ska vara... Du är nu i Helsingfors, men vanligtvis är du ju i Åbo. Har du flyttat till Åbo?
Jag har inte flyttat till Åbo. Jag är där tillfället, vet du. Mm. Jag har varit där 3 veckor för att jag är med i en produktion på Åbo Svenska Teater, Romeo och Julia. Jag ska spela Romeo.
Grattis, säger vi. Och det här har jag redan sagt tidigare. Och det där, nu tänker jag ställa en obekväm fråga.
Mm. Jag känner att det här kommer bli jobbigt.
Ja.
Jag skojar bara.
Jag blev lite störd när du skulle spela Romeo. Att jag förstod varför du inte spelar Julia.
Ah.
Och det här är alltså, nu frågar jag det här, och det kan hända att jag är naiv på något sätt. Men jag tänker ändå, du är en transkvinna. Varför ska du spela den där manliga huvudrollen?
Alltså, det var väl för att jag var bäst lämpad, antar jag, till att börja med. Men också, alltså, vi har diskuterat det här med Romeos kön jättemycket. Alltså, det var på bordet att Romeo skulle vara en kvinna i den här uppsättningen. Okay. Och det är faktiskt jag själv som ändå har pushat för att det ska vara en manlig Romeo. Alltså, för jag tycker det känns fucking progressivt att en transkvinna spelar en manlig Romeo. Fucking progressivt på att en transkvinna står på stora scenen i en huvudroll.
No, det tycker jag också. Men jag tänker så här, när man... Jag vet inte, alltså jag reagerar på när det kom. Men jag undrar också, alltså är jag bara konservativ då? Alltså jag kan inte tänka så progressivt att du tar flera varv ju.
Ja, jag tog ett extra varv.
Okay.
Men så att så är det. Men så att det ska jag säga att det liksom, ingen från produktionen har pressat mig till att jag ska spela en manlig Romeo. Det är liksom en helt öppen diskussion mellan mig och regissören.
Jag tycker Romeo och Julia är en ganska queer kärlekshistoria, ja, men... fast det är liksom det mest traditionellt typ heteropare
ever
liksom i litteraturen, men jag tycker att liksom historien och deras roller är, eller liksom deras personer är ganska queera. Ja.
Alltså jag håller nog med också, och att det känns som att den här kärleken är ju det handlar om. Alltså könen är ganska sekundära.
Alltså det är jag som är konservativ.
Jag tror att du är konservativ. Det är det vi landar i.
Ellen, kan du allt om Justin Bieber?
Långt ifrån, men jag tror jag kan mest av oss tre.
Hörrni, jag ska prata om au-pair. Au-pairer, heter det. Jag ska prata om au-pairer.
En mörk bransch.
Ja, det är en mörk bransch. Jag har nämligen tittat på Reservatet på Netflix. Det handlar alltså om au-pairer. Och det där, det är superbra. Superbra.
Den står på min lista, jag vet inte hur ni ser det.
Jag hoppas att alla ser den här. Det handlar om det där riktigt, en så superförmögen familj där en au-pair, en filippinsk au-pair, försvinner. Och det där är Vega.
Ja.
Ska man ge dricks eller ska man inte ge dricks?
Va? Drickskultur i Finland? Är du galen?
Never.
Va? Never. Jo, jag ska tala om drickskulturen. Eller framför allt frågan om vi nu ska ha en sån här i vårt land Finland. Ska vi dricksa, ska vi inte dricksa? Så vi ska tala lite om det.
Härligt. Då säger jag Justin Bieber, the stage is yours.
Yeah. Hit it.
Som ni säkert har sett, eller som de flesta har sett, det är florera mycket oroväckande bilder och små videoklipp och blinds, alltså anonyma rykten på internet de här senaste veckorna, de här senaste månaderna, men det har verkligen liksom eskalerat de här senaste veckorna kring Justin Bieber och hans eventuella drogmissbruk, hans psykiska hälsa eller ohälsa.
De gjorde ju någon razzia i hans hus för många år sedan. Och vad heter det? Rubriken var New Drug Found in Justin Bieber's Mansion eller något sånt.
Alltså det vet ni att när Bob Marley, förlåt nu derailar jag helt.
Jag gjorde också
ditt
det.
Ämne. Men när Bob Marley dog så hittade man i hans raster sådana insekter som han hade trott att hade dött ut för länge sedan.
Är det här sant?
Det är sant.
Det är ingen myt.
Alltså.
Okay. Jag tror på den historien och därför tycker jag också att det är bra att du säger att i Justin Bieber's hem hittar man droger man inte visste att fanns.
Nej.
Är det sant?
Jo, men alltså om det är någon som ska kunna ha tillgång till liksom sådär, vad ska jag säga, high-end designer drugs, så är det väl Justin Bieber. Men för att riktigt förstå hur vi har hamnat här och nu i, vad är det, maj 2025.
Det stämmer.
Så kanske behöver vi göra en liten tidslinje. Och det har jag då gjort. 1 mars 94 så föds Justin Bieber i Kanada. Han är ju Kanadas största export sen Celine Dion typ. 2020 så började hans mamma ladda upp bilder. Alltså de flesta kanske vet den här historien om hur han blev upptäckt. Men hans mamma började liksom ladda upp videor av honom på YouTube runt 2020. Och då är han alltså men typ 13-14. Ja. Där han spelar och sjunger och han spelar flera olika instrument. Och han är ju liksom...
spela alla instrument.
Är ja, alltså han är... Han är ju galet talangfull. Vad heter det på svenska?
Virtuos!
Talang, ja precis. Och 2008 då, så upptäcker producenten Scooter Braun honom. Mm-hmm. Och han och Usher är som också på något sätt så där involverade här. Flyger ner honom direkt till LA. Och 2009 redan så kommer liksom en första EP så där på stor marknad. Men 2010 så släpps singeln Baby. Och det är väl då det här liksom Bieber-fenomenet exploderar verkligen. Och inte sen Beatles har väl en lång lugg varit skyldig till så många sexuella uppvaknanden och brustna tonårshjärtan. Han blir ju, alltså Justin Bieber, han är ju 16 när det här händer. Mm. Om jag har räknat rätt. Ja.
Och blir jätteobjektifierad.
Ja, verkligen.
Ja, alltså
verkligen.
Han blir ju liksom popikon och sexsymbol och också en punchline liksom på samma gång, för han får ju som alla tonårsidoler så blir han ju också liksom ett skämt för alla över 20. Och också just för att han spelar väldigt mycket på den här med gulliga, söta killar. Alltså att det är ganska lätt att håna honom.
Räknar man honom som en barnkärna så här som man räknar Britney Spears som en barnkärna?
Ja, men alltså om man då tänker att han ändå fick, han fick ju redan en publik liksom där vid 2028, ja. Alltså när hans mamma, alltså när, på YouTube, men det var ju ganska så här, ja vad ska jag säga, det tog ju som några år för mainstream media upptäckt honom, men jo, jag tycker nog.
Ja, men att han var ett sånt babyface också. Han skulle ju gått för 13, ja. Tänker jag.
Jo, absolut. Ja. Det är ju också det. Och sen ska man ju också tänka att även om han liksom blev stor 2010 så han har ju inte haft en normal barndom många år före det. Alltså han har ju drillats i det här.
Britney Spears breaka typ 90, nu behöver man inte svara, men typ 99, 98, alltså någonstans ska jag säga.
Mm.
Så det är ändå liksom, det är lite en annan tid att breaka 2010, för då finns ju redan internet och det finns ju liksom former av sociala medier. Att jag har jättemycket funderat på hur mycket det har påverkat honom, att han alltså breaka. Jag menar, helt hemskt gick det ju för till exempel Britney Spears, hon var ju inte bra idag. Men om man då tänker liksom en Justin Bieber så har det gått ännu värre på något sätt för honom, för att han har varit då i en tid där, man, det är så hemskt när du säger Ellen, att alla över 20 så mobbar honom, alltså för att han var en barnkärna, liksom, eller en, vad heter det? Tonårsstjärna.
2011 så blir han ihop med Selena Gomez och då blir han liksom, deras förhållande blir ju också sådär en såpopera som folk följer med, och det går inte riktigt att hitta ett exakt datum eller ett år när de egentligen gör slut, för de har ett sådana on-off förhållande i många år framöver. 2014 så vet jag ju inte om de är ihop eller inte, för att det är lite on-off där då. Jag tror att de kanske inte är ihop just då. Och 2014 är väl ett av Justins värsta år hittills, kan man väl säga. För att han under det året så började liksom, började första gången de här rykten om droger och bortkämt och sådär allmänt fittigt beteende eskalera. Och på, som vanligt när det är någon söt och gullig och någon som någon älskar, så är det väldigt, alltså det är väldigt tacksamt att börja hata Justin Bieber 2014. Men 2014 är också året som Justin blir döpt igen.
Aha, okay.
Frälst. Och han döps ju då av den här kändisprästen och numera sparkade ledaren för Hillsong, Carl Lentz. Ni har kanske sett, alltså det är ju några år sedan så kom det ju några dokumentär om just Hillsong, den här megachurchen som är sådär. Det är ju den här amerikanska kyrkan som typ är sådär jättekonservativ. Men vi har läderjackor och tatueringar, så att
cool,
that's church. Okay. Alltså det är ju inte bara Bieber som är liksom en medlem då i Hillsong eller går på de här. Alltså de har ju så här gudstjänster som är typ på så här stora arenor och så är det, vet du, så här rockkonsert feels att typ så här, alltså så här präster flygs in ungefär på en sån här, alltså ja.
Jag så svårt.
Det är ganska,
när man har musik.
Det är så svårt att förstå när man är uppvuxen i liksom den här lutheranska träbänkskyrkan där man ska liksom sitta tyst och tänka på sina synder, och så är det här liksom en sån här, ja, men de är jätte, alltså de är liksom anti-abort, de är liksom anti-homosexuella, de är anti, man ska inte liksom tro att de är progressiva för att de har en progressiv syn på vad underhållning och hur en gudstjänst ska se ut.
Ja, eller utstyrelse, men jag tänker också att det är inte bara kläder liksom på något sätt.
2018 så förlovar sig och så gifter de sig också samma år, Justin och Hailey Bieber.
Traditionellt gör det inom ett år, det gillar jag.
Ja, men Hailey är också medlem av Hillsong. 2019, då, år efter att de gifte sig, så tar Justin en paus från musiken för att fokusera på sina mentala och fysiska hälsa. Och ska han fixa sina djuprotade problem, som han säger då. Och där runt om det, och så då går han också ut med och berättar att han har haft drogmissbruk, eller liksom bekräftar att han har haft drogmissbruk, eller liksom han lider av drogmissbruk. Han börjar, eller så här, han börjar testa knarkar redan som 13-åring när han blev erbjuden. Och att han liksom som 19-åring då liksom verkligen gick in i ett ganska kraftigt missbruk, och att han också har missbrukat förhållanden. Så där också går, så berättar han också att han också inte bara psykisk ohälsa, utan han har också borrelia, eller borrelios,
ja.
Alltså Lyme disease.
Är det inte det Ramsey Hunt syndrom?
Jo, det har han också, också. Men det får för, där får han först 2022.
Okay.
Men det är också, det är liksom ett virus som sätter sig på någon slags nerv, som man, alltså han blir så här, lite ansiktsförlamad, och det kan också gå på hörseln och så. Och jag vet inte om det har liksom någon koppling, alltså borrelia är ju också en väldigt diffus diagnos, ja. Det känns som att folk kan få vilka problem som helst av det. Men det ska då också förklara liksom varför han har sett som så otroligt, alltså det är ju en egen genre, alltså paparazzi-bilder på Justin Bieber.
Men alltså förlåt, han ser ju faktiskt ut som han skulle vara en heroinist, alltså, eller heavy fentanyl user. Alltså, jag ska inte vara den här nu som inte tror på folk som säger att jag har borrelios, men har vi bevis? Han var i Åbolands skärgård och fått en punkki.
Ja, och precis som du var inne på, Vegas, 2022, så, och sen han fortsätter att göra lite musik här vid sidan om, ska väl också sägas. Det är inte som att han bara har hälsobekymmer, men nästan. För att 2022 så blir han, är han ute på turné, men han avslutar sin turné, den här turnén som heter Justice, tror jag, tidigare, alltså det är så 70 datum kvar. Men han måste avsluta på grund av hälsobekymmer då. Mm. Och då är det för att han har fått det här Ramsey Hunt-syndromet, som någonting som jag inte har hört för. Ja, och det finns en video, ja, det finns en video på TikTok när han liksom filmar sig själv och berättar om det här, när liksom halva ansiktet bara så här hänger för att.
Herregud.
Ja, så att han har ju uppenbarligen, alltså hans immunförsvar verkar inte må speciellt bra.
Det här får mig att tänka på Mozart.
Ja.
Alltså Mozart hade alla sjukdomar. På riktigt.
Men var inte Mozart döv?
Jo, det typ det också.
Också det. Men han hade liksom inga händer och han var blind.
Dessutom det.
Men han var Mozart.
Ja, han kunde inte gå heller.
Jag tycker att Justin Bieber
med Mozart.
Justin Bieber med Mozart. Get out of here, Vega.
Okay,
nu räcker det.
Nu är vi snart framme vid idag. Som jag ska. Men 2024, vi måste, alltså förra året så måste vi, för det var ett väldigt intensivt år för Justin. Dels blir han pappa till Jack Blues, som han heter. Mm. Så det är ju grattis, Justin då.
Grattis.
Sen så gör också Justin slut med sin manager Scooter Brown, om ni minns att jag nämnde namnet i början.
Ja.
Och den här managern har ju också blivit droppad av Ariana Grande, och han har liksom, det är väl också han som Taylor Swift har någon beef med och sådär, så att han verkar inte ha gjort sig, alltså han verkar ha varit ett svin. Justin ska vara skyldig Scooter pengar för att han måste så här, vad heter, avsluta den här turnén i förtid. Han har också miljon, alltså belopp i skulder till AEG, som är en sån här, alltså så här eventbolag som köpte den här turnén. Och, så att alltså, han är alltså ganska djupt skuldsatt. Han mår inte så bra för att han har alla möjliga olika virus i kroppen. Han är nybliven pappa. Och nu kommer vi till någonting som jag tycker är ganska intressant. Och P. Diddy fängslas under 2024. Och vad är kopplingen där då? Frågar ni ju förstås.
Ja, det gör vi.
Ja, nej, men Diddy var Justins mentor, eller liksom ganska länge, och tog honom under sina äckliga vingar.
Sina alltså, oljiga redan, vingar.
Ja, men alltså redan när Justin var 15, så alltså, det finns liksom alltså videointervjuer med Diddy och Justin, med att Justin har varit liksom en helg hemma hos Diddy och typ såhär, de har pratat och liksom gjort musik.
48 timmar, jag har läst alltså det där.
Ja.
Alltså, och han har ju gått ut och sagt att ingenting har hänt, men alltså, tror ni på det?
Alltså, har han faktiskt sagt det?
Hans team har gått ut och sagt att ingenting hände, ingenting, alltså sen hänt, inga övergrepp har begått mellan, nej, inga övergrepp, Diddy har inte begått ett övergrepp på Justin Bieber, och de har spenderat just, var det 48 timmar som längst tillsammans. Men jag undrar om jag tror på det.
Jag tror inte Diddy kan gå 48 timmar utan att göra ett övergrepp.
Nej, precis. Alltså, hur mycket babyolja man hinner göra sig av på 48 timmar. Alltså, jag tycker att den, Alltså det intrycket jag har fått av allt jag har läst om det är att han liksom bara försöker att inte prata om det överhuvudtaget. Vilket man också kan förstå. Alltså jag menar, det är ju ingenting, alltså jag har ju svårt att tro att inte han har blivit utsatt för någonting, även om inte han kanske, han själv direkt har blivit våldtagen, så har han säkert liksom fått se eller liksom höra saker som man som 15-åring inte ska behöva höra av fucking P. Diddy. Alltså, eller vet du att ja, de här ryktena om Diddy och Justin går ju igång direkt som Diddy blir, blir fej, eller vad heter det, arresterad. Skulle det verkligen inte vara någonting, så skulle han ju också för sin egen skull, så skulle han göra en intervju med någon liksom Oprah eller vad fan som helst och liksom bara vara sådär, det här hände.
Alltså,
jag har inte, och då skulle det kanske, då skulle också kanske de här ryktena kunna lite också det att han, det är ju också i slutet av 2024 som han börjar liksom, som den här nedåtgående spiralen vi ser honom i idag börjar. Man ska ju också komma ihåg att alltså, hur hatad Justin var också, även när han var som mest älskad och hade liksom alla de här tweensen som liksom ropa kring honom, så var han, alltså den här videon till Baby på YouTube blev ju liksom så här YouTubes mest dislikade video, alltså han var ju, ja, det finns så mycket i hans historia, alltså det är verkligen så här, ja, men jag fattar om du vill liksom röka crack, jag förstår det, alltså det skulle säkert jag göra om jag skulle vara med om allt vad han har varit med om. Han är ju, han har ju inte ett gott rykte som medmänniska, ska vi säga, alltså folk är ju ganska så här, men han är ett bortkänt rövhåll. Jag vet inte, jag tycker bara, alltså jag tycker att det är tragiskt från början till slut. Också just det här, alltså för jag tänker också, han är ju fortfarande då kristen. Och det finns också, det är ganska intressant när man googlar liksom Justin och typ så här Justin Bieber recently och sånt, så man måste liksom lägga till typ Reddit eller så, för att det är tydligt att han har ett management eller kanske till och med någon liksom ur kyrkan då, som är ganska bra på att så här städa internet, så att de här första träffarna man får är alltid typ så där, Justin and Hailey so happy with their baby boy, vet du, devoted Christian familjefar, hej.
Och alltså hon, det... hon Hailey Bieber, hon är så medberoende. Alltså när jag läste den där texten igår var jag bara så i våg, alltså då, jag bara så här, herregud stackars kvinna. Alltså det, hon är ju också väl då, du sa ju det, att hon är i den här kyrkan, så hon täcker ju också in de här spåren. Att hon var så där, he's such a great father. Man är bara, men alltså, han ser ju ut som ett neddragad.
Ja, och jag tänker också att det här tabuet kring att han blivit liksom, om han nu, om vi nu liksom för diskussionsskull då säger att han har blivit utsatt för någonting, så jag menar, det här tabuet kring att gå ut som, alltså som ett offer för sexuellt utnyttjande som man, när man dessutom är aktiv inom en så här jättekonservativ liksom kyrka där liksom mansrollen är ganska mycket liksom vad den har varit. Nej, alltså jag är bara sådär, I don't blame him om han knarkar. Och det gör han förmodligen också. För nu är vi framme vid idag. Alltså från början av 2025 så har det liksom kommit videoklipp efter videoklipp efter videoklipp på Justin i olika situationer. Och varje gång det har dykt upp någonting så har han varit sådär, så hade, oj, av en händelse veckan efter kommer några paparazzibilder när han och Hailey är på stan och han står och stödjer henne i hennes kampanj när hon lanserar något smycken eller någonting. Men så är han också bara helt sådär, alltså antagligen så är han jättespeedad och liksom står och har sådär, alltså ett sådär joker-smile på. Eller så ser han ut som, alltså jag är ganska säker på att skulle Justin stå på Piritori, så skulle jag tror inte att folk skulle som reagera på att det är han. Alltså han skulle smält in.
Alltså med dyrare kläder.
Alltså sa ni det?
Ja, alltså.
Nej, men så där ser de ju ut på Piritori för de, ibland. Han klär ju sig alltså också, förlåt, som om han skulle gå på Piritori.
Men
sa ni när han var på någon ishockeymatch här förra veckan? Liksom han tryckte sig mot glaset, han satt längst fram där nere. Och, alltså på någon NHL-match. Och hade liksom sådär knarkagriner på. Alltså, och tog sådana bilder och sa, I love these guys. Och man är bara så här, oh my god.
Jo, och han har ju också, alltså hans användning av sociala medier, alltså speciellt Instagram, har ju också sen, alltså typ februari, mars, blir vi mer och mer, alltså det blir mer och mer sådär Kanye-eskt i hur han liksom, väldigt såhär random posts, det är såhär livesändningar där han utan tröja sitter och liksom sådär rappar. Alltså han är ju helt uppenbart hög. Alltså jag menar, och för folk är sådär, jo men det här, allt det här att han har börjat liksom posta en massa saker på Instagram, att det är en PR-kampanj för han ska släppa ny musik i år, för att han har då blivit, det sägs att han har varit på Island och spelat in någonting och Och så där, just för att han har så stora skulder då, så att han måste ju spela in någon musik. Men det är också där, it doesn't make sense, för att det är Justin Bieber. Han behöver inte en PR-kampanj. Där han alltså, nej. För att det är ju bara släpp musik, det kommer att sälja. Alltså det är ju inte frågan om det. Och jag tycker, speciellt eftersom man också är med i den här kyrkan. Alltså jag tycker att det är också konstigt att varför skulle man tycka som då kyrkligt aktivt familjefar att nu vill jag göra en PR-kampanj som går ut på att jag ser ut som en schackbunder. Alltså, va?
Nej. Men är det så att Justin Bieber är vår nya Britney Spears? Alltså borde Justin Bieber bli under någons förmyndarskap?
Hej, kanske alltså, det. Eller så har vi ett otroligt par in the making. Britney and Bieber.
Justin Spears. Britney Bieber.
Och det här senaste klippet som jag hade sett, det är från han gjorde ett, och det här är så här typiskt, för nu har det varit liksom en massa, och då är hans management tydligen så här, men nu måste du göra någonting så folk tror att du inte knarkar. Och då joinar han SZA på hennes konsert i LA som en överraskning, för de har en låt tillsammans som ironiskt nog heter Snooze.
Yeah.
Och alltså det här klippet, har ni sett det? För jag skickar det åt er nu. Om inte ni har sett det så ser det nu. Om du googlar SZA Justin Bieber.
Hon tar i hans, hålla i hans.
Åh herregud.
Vad heter det? Haka.
Åh herregud.
För att liksom hålla upp hans ansikte när han ska sjunga. Och då börjar han så här pussa, han har hela tiden ögonen fast.
Oj.
Ja. Alltså ni hör ju Vegas ja, reaktioner här.
Jesus. Och de där spända käkarna, ja.
Mm. Alltså nej, man tycker så synd om honom.
Ja, och just det här, du var ju inne på det här fentanylgrejen, för det är ju en grej, alltså det har säkert de flesta sett så här videor och bilder av, alltså i de flesta större amerikanska storstäder, alltså från Skid Row och sådär, alltså folk som står sådär
90 graders vinkel.
Det kallas då the fentifold, för att det liksom, fentanyl är ju då den drog som de flesta unga personer kanske använder i USA idag. Och det gör då tydligen att man liksom kan fastna i en sån här. Och folk menar ju att han är ju mitt i ett fentifold, men att SZA är sådär, hej, hallå, vi står på scen, du måste
skärpa dig.
Hon köter ju det snyggt, men det är ju...
Nej, det är hemskt.
Det här, alltså den här blandningen av alltså, extremt talang och enormt mörker, alltså it gets me every time. Alltså jag tycker det är så tragiskt. Ja, men just det här med Britney, alltså vi kanske borde få igång en ordentlig kampanj som Free Britney, men mer typ som...
Alltså, lock him up!
Save Bieber!
För att annars så tror jag att vi...
Save Bieber!
Det är bara maj, men jag tror inte han överlever 2025.
Alltså, hashtag Save Bieber lanserar sällskapet nu.
Tack!
Ja.
Det där, jag har alltså tittat på den här tv-serien Reservatet på Netflix. Super... Alltså spännande. Jag tycker om spännande serier. Den påminner i så stil om Parasite. Kommer ni ihåg som kom från
några år sedan?
Mm. Samma så här obehagsstämning.
Ja. Parasite var bra första timmen.
Jag tyckte om hela. Jag tyckte om båda timmarna. Du har Ellen väl, du sträcktittar hela.
Jo, jag har sett Reservatet.
Mm. Och den är alltså en sån serie som man sträcktittar. Och jag tänker säga att det är för att den har 30 minuters avsnitt.
Ah, det är perfekt.
Jag börjar älska 30 minuters avsnitt för att man hinner titta på ganska många. Mm. Man hinner sträcktitta på en serie. Det brukar jag inte hinna, de är en timme långa.
Och danskarna är för jävliga alltså.
Ja, de är ju både jävliga och också jätte...
Ja, men de är så bra.
Bra, ja.
De är så, det är det jag menar med för jävliga. Ja, okay. Det är ju positiv bemärkelse.
Helt kort, vi är alltså man kallar det för Danmarks guldkust. Alltså, ligger mellan Köpenhamn och Helsingör. Där bor en familj som har en au pair, och sen deras grannar har också en au pair, och sen försvinner den där ena au pairen, och då verkar det som att ingen, eller den här familjen som varifrån au pairen försvinner, de bryr sig inte alls. De är bara så okej, whatever.
Skönt.
Och sen börjar då grannarna gräva i det här, och så märker man att det står inte rätt till. Nåja. Och det som jag tycker om med den här serien är att den här manusförfattaren, så hon ger liksom utrymme, hon heter Ingeborg Topsö, och hon ger utrymme till de här au pairerna, så att de inte bara bakgrundsfigurer på något sätt i överklassens galenskaper, utan de är liksom där, och det är de, och man får se, det är ett perspektivskifte som jag gillar, och då blir det liksom, det tar från det personliga till det globala, och det är det som gör att jag liksom på något sätt Alltså minst den här. Alltså den påminner oss om att trygghet och privilegier ofta handlar mer om tur än om förtjänst.
Mm-hmm.
Jag tycker det intressantaste med den serien var den här, alltså den här huvudpersonen, alltså den här mamman i den ena familjen, som för övrigt liknar Lin Jung, vår finlandssvenska Lin Jung, så extremt mycket att jag har svårt att tänka att det inte var Lin jag såg. Men det är kanske en lite för väl lokal referens. Men jag tyckte det var som intressantast var alltså hur hennes självbild genom serien, för att hon är ju, eftersom de behandlar sina au pair så väl och hon betalar mer än vad hon skulle behöva och sådär, att hon, alltså det här white savior-komplexet som hon har, och det tycker jag det var intressantast i den serien, hur hennes självbild tvingas ändras.
Ja, exakt. Och det där, min självbild har också lite måste, eller inte kanske nu ändrat så mycket, men att den har fått mig att tänka väldigt mycket på det här. Därför att i den här tv-serien kommer då alltså alla operar från samma land, och det är Filippinerna. Och Filippinerna är extra eftertraktade i operbranschen. De beskriver sig själva som ansvarstagande och hårt arbetande, och så också lätt att ha att göra med, flexibla, blir inte sura.
De pratar väl också bra engelska. Ja.
Mm. Och där, en tredjedel av befolkningen i Filippinerna lever ju under fattigdomsgränsen. Så att det där miljoner kvinnor jobbar utomlands med bland annat alltså som operer. Eller de med annat hushållsarbete eller också mycket inom sjukvården. Filippinernas regering har kallat kvinnorna för landets viktigaste exportvara. Mm. Läste ett reportage där de, liksom 9 av 10 kvinnor som de pratar med skickar sina, liksom nästan hela sin lön till hemlandet.
Ja.
Så alltså det är jätteviktigt att de här kvinnorna har arbete.
Jo.
Jag har varit au pair. Jag var 19 år gammal och så flyttade jag till Barcelona för att ta hand om andras barn. Det är babysitter, nanny, au pair, städhjälp. Kangura hette det i Spanien.
Kangura?
Kangura, alltså känguru.
Ja, ja, ja.
Ja. Mm. Ser du mig? Tycker du att jag ser ut som en bra au pair?
Kia, jag skulle anställa dig direkt.
Ja, jag var inte så dålig, jag var där hela året.
Ja.
Men liksom...
Och arbetade dygnet runt, gissar jag.
Nej, för man får inte jobba dygnet runt. Och så här. Men alltså, jag vet inte, liksom, det var inte som att jag... Nej, men jag städar jättemycket, jag passar barn och jag lagar mat. Och det där, jag hade inte alls barnskötare erfarenhet. Alltså jag var simlärare hela mitt liv, med betoning på lärare.
Ja.
Och det där, och jag har en lilla syster. Det här var min erfarenhet.
Ja, det är ditt CV.
Jag ville lära mig spanska och jag ville bo utomlands. Och det var så att jag gick gymnasiet i Borgo, och vi kallar nu det här au pair, att vara au pair var liksom Fatimans Rotary. Mm. Jag måste fråga, känner ni till Rotary?
Alltså klubben?
Klubb Rotary, ja. Så det i Borgo var det så att Rotary, alltså Rotary International, det är en global organisation. Och då fick man, om man hade rätt kontakter och var tillräckligt fin, så fick man åka med Rotary utomlands. Men det fick inte jag. Och då sa mamma, nu får du fara som au pair. Och då fick jag få jobba istället. Och det här var alltså... På 90-talet var det min chans att åka utomlands och lära mig ett
Borgo.
Språk. Ja, utan att så att inte hade mina föräldrar pengar att betala. Nej. Att jag skulle vara utomlands. Varför har, du har ju varit au pair också, Ellen. Hade du samma?
Ja, men alltså orsak? Lite samma. Det var ett enkelt sätt att komma bort och testa på att bo utomlands. Och det finns ju liksom, eller på den tiden fanns det ganska sådär, man behöver bara typ googla au pair och så kom det upp sådär, hej, vi skulle vilja ha en... Och som vit svenskspråkig så är du också ganska eftertraktad.
Ja.
Som vit svenskspråkig så har du också förstås lättare, men jag skulle inte rekommendera någon att få som au pair. Om inte man är liksom bekant med familjen eller liksom är väldigt tydlig med att sätta gränserna.
Ja.
Så hade du dåliga, har du haft dåliga upplevelser eller?
Ja, och alltså inte någon sån här mardrömsupplevelse, men bara liksom, det är ju ett fuckat system från första början. Dels just det där att liksom, ja okej, du ska inte jobba så mycket, men väldigt många bekanta som jag har, inklusive mig själv som har varit som au pair, har ju jobbat jättemånga. Alltså det är också sådär, vad går gränsen mellan jobb och fritid? Mm. Alltså vad går gränsen mellan familj och anställd? Jag tycker det är alltså det är väldigt... Det finns väldigt mycket risker med det. Ja. Jag säger inte att det inte finns, alltså det finns ju de som har haft bara positiva erfarenheter. Men jag skulle nog, om du är lika dum som jag var när jag var ung, så ska du nog tänka på det.
Var var du, sa du det den?
I Tyskland.
Ah.
Deutschland. Alltså jag vill bara säga att Anne Hietanen och jag gör ju allt lika. Det där Anne Hietanen har också varit au pair.
Ja.
Också i Spanien.
Såklart.
Men hon var bara en vecka.
Nej!
Stack hon.
Det låter som Anne. Ge upp lätt.
Ja, hon gjorde säkert alltså helt rätt.
Ja.
Men hörni, jag tycker att vi tittar lite på fenomenet au pair.
Yes.
Au pair betyder jämlik med. Och syfte, det var ett språkligt och kulturellt utbyte. Det här är alltså systemet jag pratar om, så det har då funnits sedan 70-talet. It's not new in liksom any way. Det har bara faktiskt förändrats. 2025 är det inte som 1970 eller jag åkte alltså 1999. Och pärer, alltså problemet är ju det att de hamnar i ett slags gråzon, både juridiskt och socialt. Och det här kan kanske både jag och Ellen och alla filippinare skriva under. Man jobbar liksom i praktiken som billig arbetskraft, men man har inte samma rättigheter eller skydd som var anställd.
Det är ett kulturellt utbyte, eller?
Det är ett kulturellt utbyte, men det gör en jätteutsatt. Alltså. Ja. Och i dagens Europa blir den här frågan ju bara mer och mer brännande, eftersom linjen mellan kulturutbyte och arbetskraftsinvandring bara suddas ut hela tiden. Vi är sådär, åh, men är du inte bara min vän? Du kan städa gratis. Du kan få lite mat här. Jag läste sen på Migris hemsidor. Alltså också för när jag har researchat så har en del människor kommit fram och frågat som en kollega. Hej, vad så mycket kostar det? Så här, jag har 3 barn. Alltså. Så mycket kostar det att ha en au pair? Och jag har sagt till dem att se till att den där au pairen helst har ett eget hus. Liksom. Alltså man måste ju vara rik för att kunna ha en au pair.
Ja.
Det här kan man ju säga. Därför att helst, man måste ju få ett eget rum. Du kan inte sova på soffan. Men sen, helst vill man ha ett eget hus, säger nu jag. Så då måste man ju ha mycket pengar. Du måste ju typ bo på en gård. Ha mycket fyrk.
Ja.
Jo, alltså man måste ju vara rik för att ta emot en appär, men även om man får pissbetalt. Men om man ska åka så ska du se till att alltid ha åtminstone så du har ett flygbiljett och en hotellnatt på konto som au pair före du åker, så att du har den där säkerheten att skita det sig. Sen just det där att helst en familj som erbjuder eget boende så att du inte bor i ett rum i samma hus. Om de nog inte bor i Buckingham Palace, men alltså... Ja, våga ställa lite krav och ha lite sådär, ha alltid, fan vad paranoid jag låter, men ha alltid bakdörren öppen, alltså för att man är nog jätteutsatt som ung tjej.
Och det värsta är ju alltså att en au pair måste vara mellan 18 och 30, alltså man får inte vara äldre, man ska inte ha några andra, man får inte ha egna barn. Och det där, i Finland så får man jobba max 30 timmar i veckan, men who is checking liksom? Man ska då få bo gratis, man ska få en veckopeng som brukar ligga runt 100-140 euro. Om jag nu har liksom lusläst Migris hemsidor ungefär, ja, hittar jag det här.
Det är inte mycket.
Men du får alltså bo gratis. Ja. Jag fick 1000 mark.
Du ska också få mat gratis.
Det är länge sedan. Ja. Du ska få mat, alltså kostologi. Och det här fick pengar då. Men alltså 140 euro gånger 4, det är alltså jättemycket pengar för en filippinare. Det är ju flera gånger en månad sedan, så att de skickar ju hem allting. Men om vi tittar på alltså själva skildringen av moderskapet genom barnflickan. Så bland alla nya berättelser om moderskap så löper det en gammal underström som bottnar liksom något djupare. Alltså, det här är berättelsen om barnflickan. Hon är en sorts arvtagare till den här gamla tidens guvernant. Den anställda kvinnan i hemmet som är nära barnen. Hon är nära familjen. Men hon har inte mammans status.
Nej.
Eller trygghet. Hon kliver in i kärnfamiljen men hon hör ändå inte riktigt dit. Istället så vrids kärnfamiljen som... Liksom man vrider den ur sin ram och så glider rollerna isär, och just den där förskjutningen som uppstår då, den där friktionen där, det är berättelsen om au pairen. Eller då, ja, eller kanske då man kan säga barnflickan. Mm. Men för mig är det alltså samma sak. Och helt kort vill jag säga att redan 1847 så skrev Charlotte Brontë den här Jane Eyre. Så den här barnflicksskildringen, den är ofta så i vår, liksom vår litteratur. Alltså det går dåligt för barnflickan. Helt snabbt vill jag fråga, har ni läst den här Leila Slimanis Vaggvisan från 2018?
Jag satt just och tänkte på den, och så tänkte jag på den här 80-talsfilmen, den som gunga vaggen,
ja,
eller vad det heter.
Exakt. Mm. Och så finns det den här Henry James Skruvens vridning. Men så att de här... Och det handlar ju på något sätt om ett mellanläge där barnflickan ska ge trygghet och omsorg, men aldrig riktigt får vara en del av familjen. Nej. Hon liksom kommer nära men står ändå utanför. Det är en hand som gungar vaggan, men bara på lånad tid.
Ja.
Och det är ju där i blir det ju alltså en alienation. För man, man står utanför hela tiden fast man ska vara en del av. Nåja, jag har läst en alltså ganska aktuell bok för mig, för jag hade inte hört den tidigare, på undersidan av dagen från 2021, skriven av Emelie Bergman. Råkar någon av er ha läst den?
Nej.
Inte Ellen heller. Jag ramlade liksom på den bara, men den beskrev så bra hur det var liksom en vitopär. Så det, jag kände igen mig i den. Om reservatet handlar om hur det att vara en filippinsk opär, så handlar den här boken om hur det att vara en europeisk opär, vitopeuropeisk opär, så som jag och Ellen då har varit. Och det där, det här handlar om Anna. Hon rör sig på olika arbetsplatser. Hon är i Frankrike. Och det där, hon är alltså svensk. Och sen det där, åker hon... Hon jobbar några timmar här, några timmar där. Hon, det är som en sån känslomässig gig-ekonomi som den här Anna upprätthåller. Man nämner sällan Annas namn, för hon är utbytbar. Mm. Och i romanen kallas hon också för sommarhusets Anastasia. För den här gamla Anastasia, hon har liksom redan gått vidare till nästa familj. Och den Anastasia var från Filippinerna. Jag kan säga att jag kallades för The New Nancy när jag kom till min andra familj. Jag kom efter Nancy.
Yeah.
Jag var så här, I have a name. De bara, no. Du är det Nancy. Okay.
Okay.
Men det, där, det blir som en störning i systemet när man kan ha olika status också som au pair.
Mm.
Det vill säga, Anna rör sig i ett slags modernt kastsystem för barnflickor, liksom där hudfärg och ursprung styr status.
Mm.
Så en mamma i den här boken så gillar henne för att hon är västerländsk och säger så här, liksom att det är så mycket enklare att du förstår, vi har samma kultur.
Just det.
Och då säger han att det får henne att skärpa till sig lite.
Okay.
Och en annan mamma säger att afrikanska barnflickor kan man inte lita på.
Mm.
Och de här kommentarerna så sipprar ut så där mitt i vardagen över liksom, mellan disk och nattning. Alltså det är ju rent ut rasistiskt. Alltså.
Yeah.
Och så här fungerar det här systemet, kastsystemet då. Och det, där, det som händer är att alltså, hierarkierna skiftas och avslöjas. För en vit barnflicka, hon passar inte riktigt in kanske då i den här förväntade bilden. Och då blottar hon hela systemet.
Mm.
För vem får drömma mer? Och vem förväntas nöja sig? För det som också Anna får är, hon får en massa frågor om så här, vad skulle du egentligen vilja göra? Alltså, är du bara här och passar barn för att du har ett mellanår? Och det var väl lite också det jag gjorde. Jag hade bara ett mellanår. Jag ville, alltså som du sa Ellen, man ville bara man hade inte råd att få mig. Man fick inte få mig råd. Man får som au pair.
Eller för mig var det inte ens att jag ville direkt till Tyskland, utan det var bara sådär, jag ville bort från Finland och bort från mitt liv.
Mm.
Och jag hade råkat läst tysk några år i skolan, så jag var sådär,
this will do.
Jag får väl dit, ja.
Exakt. Och liksom, och de här Annas bruna kollegor, de får ju inga sådana här frågor. De förväntas ju stanna var de är. Det är liksom mer som att de har, det här är det jobb de kan få.
Mm.
Och då blottas här ju någonting. Alltså, det är en scen som ser enkel ut på ytan, men den här blottar alltså djupa lager av ojämlikhet, rasism och vem som tillåts ha ambitioner i det globala omsorgssystemet.
Ja, och det, alltså det, är ju, det finns ju ganska mycket litteratur och film och sånt just kring barnflickor och det där. För det är ju någonting, alltså det är ju någonting nästan naturvidrigt i att ta in en främling i ditt hem som också ska ta hand om dina barn. Och också den här relationen, ofta får ju, alltså blir ju barnen, speciellt om de är små, så tyr ju de sig förstås till den här barnflickan.
Ja.
Vilket ju också gör att det skapas så här enorma emotionella band som inte alls finns någon trygghet eller säkerhet eller garanti för att liksom... Alltså sen när barnen blir äldre, att barnflickan har någon slags tillgång till dem. Alltså det är långt ifrån alla som blir gudmor till dem som Luki. Alltså det är någonting nästan lite sådär eller vad heter det? Handmaid's Tale-likt.
Jag upplever som att det är som att själva au pair-yrket har blivit synonymt med ett skuggsamhälle som sköter städning, barnpassning och annan hemservice. Mm. Att så på ett sätt upprätthåller ju au pairen ett klassamhälle.
Mm.
Och det som från början då var tänkt som ett sorts kulturutbyte har snarare blivit ett sätt att försörja sig för fattiga kvinnor som då oftast kommer från utanför Europa. Populärast är filippinare. De är flexibla, de är hårt arbetande och klagar inte. Fattigdom kan ha en sån effekt.
Ja.
Mm. Mm. Och det där, jag tänkte just säga det, att det, alltså, när vi åkt där i slutet av 90-talet, början av 2000-talet, det känns som att jag har ganska många bekanta i min ålder som har varit au pair. Men det, jag vet inte, jag åker unga tjejer härifrån som har au pair längre?
Nu tror jag att det, alltså lite, men inte på samma sätt. Nej. Jag tror att det var nog en sån 00-tal grej.
Eller är det det att man föredrar de här som kommer från fattigare förhållanden, för de ställer inte krav?
Alltså, jag måste bara säga att igår kom Ni vet det finska formatet Au Pairit.
Au Pairit.
Ja, 12:e säsongen kom nu. Nu är det Au Pairit Thaimaassa. Alltså au pair i Thailand. Så jag menar, någon åker i varje fall och filmar.
Ja, det är en finsk White Lotus, eller hur?
Jag läste en studie också om det här. Och det där, i den här, den ganska ny studie från Lunds universitet, en vetenskaplig studie som har alltså kollat på det här. Och då ser de att anställning av au pair kan öka jämställdhet inom familjen. Givetvis. Mm. Alltså för att då kan ju mamman gå på, den här hemmafrun, den rika hemmafrun kan gå på jobb, vilket hon gör i reservatet.
Okay.
Båda två jobbar.
Så det är alltså feministiskt?
Det är feministiskt. Parallellt med den här studien vi säger också att parallellt med att föräldrarna blir mer jämställda ökar en annan typ av ojämlikhet inom familjen. Givetvis, alltså för att au pairens arbete är ju att göra familj och då återskapar man den här traditionella kvinnorollen som osynliggörs till följd av att så hennes prekära situation relaterat till ålder, klass och då i fallet med au pair ofta migrantposition. Mm. Så ja, nu tycker jag att vi pratar om dricks.
Okej. Hej, vi ska börja så här va. Jag har varit på resa i ett annat land, nämligen Tyskland och Berlin. Och jag skulle vilja kalla det en family reunion för att det låter så jävla tuntigt. Eller som min pappa kallade resan, den sista resan.
Kallar han den så?
Jo.
Hände det någonting hemskt?
Nej, det hände inget hemskt. Men alltså, min pappa fyllde 70 och min mamma 60 och därför for vi. Och det var liksom första gången jag, mamma, pappa och min halvbror var tillsammans på 10 år. Och det var resan vi gjorde innan den här Berlinresan. Och då åkte vi till Prag. Men skitsamma, jag ska inte gå in på det här för mycket. Det blir inga dagboksanteckningar.
Reseskildringar
och sådär. Men jag tänkte att jag ska gå in på två händelser som har med dricks att göra. Alltså i Berlin förväntas egentligen, alltså dricks är inte, de har liksom ingen drickskultur, men på många ställen förväntar man sig dricks. Om jag har förstått saker rätt så har de liksom inte serviceavgifter inkluderat på notan. Så att, speciellt om man går på lite fancyare ställen. Och då börjar vi med händelse nummer 1. Vi sitter på en solig terrass precis vid Spree. Jag tycker om att säga att man sitter på en solig terrass precis vid Spree.
Mm.
Ja. Aperol Spritz, 1 och 2, absolut. Och allt går jättebra, vi har det supertrevligt fram till stunden vi ska betala. När min mamma står för notan den här gången och betalar i cash och säger att det är jämnt. Och det är liksom precis över gränsen för vad det har kostat. Alltså vi drack också bara drinkar, vi åt ingenting, men skitsamma. Servitören svarar, 70 cents, great. Så alla hör det på den här fulla terrassen av människor, så vi får skämmas.
Och ni är i Prag? Ni är
nej, vi är i Berlin.
Men ni är i Tyskland?
Ja. Händelse nummer 2. Vi sitter alltså samma kväll, eller samma dag fast på kvällen i vår hotellbar som ligger under en sån här glaskupa. Liksom väldigt fint. Här har det satsats. Och vi dricker espresso martinis. Det är både 1 och 2. Jodå. Men när det ska betalas så tas det på kort. Och här då får man det här att det ska läggas till dricks. Och vi dricksar inte riktigt i min familj. Det är, för vi kommer från Sverige där man inte gör det. Och i Finland gör man ju inte heller det. Vi har inte drickskultur. Så mamma lägger på 50 cent. Det är hon som står för betalningarna, märker ni?
Igen gör hon det. Det är aldrig din tur.
Nästa dag betalar jag. Och det blir ramaskri. Det kommer, alltså den här personen i personalen förstår ingenting. Börjar hetsigt diskutera med oss. Och två av hennes kollegor kommer fram. Och det blir liksom en debatt på hotellbaren. Röster höjs. Men någon dricks, det får de inte.
Jag älskar att ni är så, alltså att ni inte ger efter.
Nej, vi står på oss. Men jag kan säga att senare under resan så dricksade vi nog. För att det här blev alltså två jobbiga händelser på en dag. Så nu la vi lite dricks senare.
Men jag förstår inte, här Tyskland, alltså, ska man betala dricks i Tyskland?
Alltså de har liksom, om jag har förstått saken rätt, så har de liksom inte, det är inte inkluderat på notan. Och jag har varit i Tyskland många gånger och inte stött på det här problemet. Men nu var det liksom tydligen väldigt viktigt. Så någonting har hänt, I guess. Jag tänker att jag ska ge er två scenarion. Ellen och Kia. Och så får jag se om ni skulle dricksa vid de här tillfällena.
Cool.
Är ni beredda?
Yes.
Okej. Yes. Du tar din partner på restaurang på er årsdag. Och du har förvarnat restaurangen om att det är just er årsdag. Ni kommer dit. Alla är jättetrevliga. Servicen är bra. Maten är kanon. Men själva middagen börjar med att er servitör ställer ner 2 glas champagne på bordet. Förmodligen för att du har förvarnat om att det är er årsdag. Men sen kommer notan.
Nej! Jag vill inte vara med om det här.
Och champagnen är tillagd på notan. Dricks eller inte?
Jag är ju konflikträdd och också har en sån här... Jag känner mig alltid skyldig när jag är på restaurang eftersom jag själv har jobbat på restaurang i många, många år.
Mm.
Så jag dricksar ju alltid, så ja. Men jag skulle ju, sen så skulle jag gnälla om det ett år efteråt. Men, jag skulle,
men du skulle göra det.
Alltså förlåt, de bjuder på champagne men jag betalar för det.
Exakt.
Nej, alltså jag är ju sån som inte är konflikträdd. Jag sätter upp min hand, ja, och så säger jag, varför har ni satt det här på
notan?
Nej, vet du vad jag ska göra? För sån är jag. Jag skulle säga så här, men ingår det här i notan eller bjuder ni? Jag
alltså, du borde ha gjort det direkt när den kom.
men alltså för att,
men det är en fin gest i din partner, inte sant?
Jag har bott mycket utomlands, så ni vet när de kommer med brödet. Ah. Och man är så här, oh my god, men jag vet inte hur mycket det kostar. Och ibland kostar det jättemycket. Det är något sånt torrtäckligt bröd. De har, vet du, så här dump, vad heter det? Garbage dump.
Ja.
Och man är bara, men jag vill inte ha det här. Så jag brukar alltid fråga. Men jag håller med Ellen faktiskt. Alltså, jag har inte så svårt med att dricksa. Om jag gillar ställe, om de har varit snälla. Men de ska nog fan vara snälla för att jag ska dricksa.
Du dricksar inte. Vi har en dricksare i scenario nummer ett. Vet ni, vi hoppar direkt på scenario nummer två. Okej, du är ute med ditt kompisgäng på en ny hip restaurang som är så här casual fine dining. Det är lite skön stämning helt enkelt. Och ni har en servitör som är så satans snygg. Jättecharmig. Och speciellt du får väldigt bra kontakt med henne. Och hen får er att skratta, ni känner er speciella. Men är så satans slarvig. Ni får fel mat, fel drinkar och det mesta går på tok. Men glöm inte att henne är jävligt snygg och har fått er att känna som er som att ni är de enda i rummet trots alla fuck-ups. Och när ni får notan så har han skrivit, hen säger vi, har skrivit sin telefonnummer just till dig. Dricksar ni eller dricksar ni inte?
Take my money. Nej men alltså där tycker jag det blir lite svårt för att om inte ska vara telefonnumret på notan så skulle jag ha dricksa hjärnet. För jag tycker verkligen att det är en konst att kunna liksom flirta med dina kunder på ett... Alltså jag menar inte alltså sådär på ett äckligt sätt, men alltså att få sina kunder att se sig känd... Alltså sådär, ja. Men... Alltså det blir ju borderline prostitution om man dricksar för mycket där, tycker jag.
Ja, exakt. Ja, herregud, jag
så att jag skulle föredra utan det där telefonnumret.
Okej, då hade du dricksat.
Ja, får man knulla?
Jo.
Ska jag fråga. Nej.
Vad fan, Kia?
Jag skulle dricksa.
Japp. Yep.
Givetvis. Alltså jag måste säga så här, jag har aldrig jobbat på bar och därför kanske jag skulle dricksa.
Mm.
För att så det där, om den där människan har varit väldigt trevlig så har den ju gjort ett jobb.
Ja.
Och den har kanske varit så trevlig. Att den har glömt vilken beställning jag har haft.
Så kan det vara.
Och det där, jag bryr mig inte så mycket om det där numret. Jag skulle säkert inte ringa ändå. Men jag skulle nog dricksa.
Okej, bra.
Sen vill jag också säga att jag är helt emot dricksystem. Alltså folk ska ju bara ha en kärlig lön för det jobb de gör. Exakt. Jag skulle vilja att det skulle finnas en liksom så här väldigt tydlig linje att nej, ingen dricksar någonsin. Mm. Då skulle inte jag heller.
Då ska vi ta oss till en artikel som publicerades här på Svenska Yle i början på maj. Just som handlar om dricks. Den är skriven av Niklas Grönholm. Och där får man höra lite olika röster på det här temat. Då. Och en av dem som får tala ut är Alexander Brummer. Han arbetar inom restaurangbranschen och propagerar för dricks just genom att lyfta det här att lönerna är väldigt låga. Det är ett väldigt krävande yrke, både psykiskt och fysiskt. Om man gör ett bra jobb så bör det belönas med dricks. Han är också för de här dricksförfrågningarna som man nu märker allt oftare på alla möjliga ställen. Så att de dyker helt enkelt upp på betalterminalen när du ska betala.
Det är det värsta jag vet. För jag vill att mina dricks ska komma som en... Att de ska vara sådär, oj vad roligt, du vill ge dricks. Jag vill inte ha sådär, jaha, hur mycket vill du? Alltså jag vill...
5%, 10%,
15%. Ja, det är jättejobbigt.
Jag tycker också det är jättejobbigt. Men han menar då att det är ett bra incitament för osäkra kunder liksom att ge dricks.
Nej, vet ni vad det gör? Det gör mig osäker. För varje gång som jag ska knäppa in min kod så är det istället det jag ger i dricks. Så det är ju... Jag har en sån kod att det blir jättemycket. Då måste man alltid vara sådär, ja, förlåt, det är typ i Sverige det här. Förlåt, vill du ge så här mycket dricks? Man är bara, nej! Vad är det för fucking dricks ni har där? Jag ville ju alltså bara betala.
Ja, det var bara det. Jag känner det mer som ett tvång och jag skäms lite om jag nu inte liksom vill ge någon dricks. Även om det har varit, även om servicen har varit dålig, maten har varit dålig, det spelar liksom ingen roll. Jag känner det här.
Nej, men det blir ett psykologiskt stressmoment. Som de
ja, och det berövar ju mig också känslan av att nu gör jag en god hjälp.
Exakt, eller exakt.
Alltså, och vi har ju i Finland så är det ju serviceavgifter inkluderat redan på notan kan sägas. Men dricks är ju en annan sak.
Men alltså jag var i USA och det är ju helt annat i USA för där lever de väl på sina dricks. Men då förstod jag inte, jag var i New York och vi var på en restaurang och mina kompisar var sådär, vi går ut på tobak, kan du köta den där räkningen? Och jag var jättenervös för det var någon vinställe och ni vet det var så fancy, vi var vet, mittigt som man skulle vara.
Ja.
Var nu det var, säkert Brooklyn. Och så det där, så betalade jag snällt, räknade jag ut jättemycket, hur var 10%, hur mycket är det? Så gick jag ut och då kom den här kvinnan springande efter mig och ropade så här: "Are you fucking European? You did not pay!" Och jag bara,
Jesus.
Herregud, det är jag! Jag är European and I did not pay! Och då var det för att jag inte betalade 20%. Och efter det kan jag berätta att jag aldrig varit i USA.
Nej.
Jag blev så ledsen.
Och herregud.
Aldrig mer betala. Nej, jag betalar ju faktiskt dricks, men så där får man inte behandla mig.
Det finns olika anledningar att bojkotta USA, Kia, men det här är din anledning.
Are you European? Förlåt, ja, jag är.
Men vi kommer in på det här som vi redan nuddade. Och det är frågan om de här låga lönerna och de dåliga arbetsvillkoren. Och jag tänker att det är väl egentligen de som borde stå överst på agendan. Det är väl det debatten borde handla om. Inte huruvida vi ska ha, du vet, nå dricks i betalterminalen eller vad det nu kan vara. Eller ska vi ha en drickskultur i Finland. Men jag tycker också att det var intressant då att den här vice vd:n på Noah Partners, alltså de står bakom närmare 250 olika restauranger, barer och nattklubbar. Och det känns ju inte som en överraskning att hon är för dricks.
Mm.
Alltså att man kan, nej, att man kan lobba för dricks för att i förlängningen då kunna sänka sina anställdas löner. Vilket, och så lägga över ansvaret på oss konsumenter, ska vi betala deras lön? Istället för att de ska sätta rimliga löner. Men det är ju smart, eller hur?
Ja.
Mm. Mm.
Ursprunget till dricks, alltså landet som vi mest förknippar med drickskultur är ju USA, som Kia nu var inne på. Så det var en bra åsnebrygga. Och där har du ju liksom, ursprunget är just ett utnyttjande av servicepersonal. Alltså när personer som tidigare varit slavar trädde in i liksom servicesektorn efter inbördeskriget, så blev liksom dricksen deras lön. Alltså lönerna var såklart från arbetsgivaren extremt låga. Jag ska citera en person som jag är osäker på namnet, hur det uttalas, men vi tar det. Saru Jayaraman, som är medgrundare av en organisation som heter ROC, Restaurant Opportunity Centers United, vilket också är ett snyggt namn, eller hur?
Jättesnyggt.
Mm. Alltså det skulle kunna vara ett jättebra bandnamn.
Ja, eller ett klädmärke.
Eller ett klädmärke. Restaurant Opportunity Centers United. Och hon säger så här: det är arvet från slaveriet som gjorde att dricksen i USA förvandlades från en bonus eller extra utöver lönen till en lön i sig själv. Och det här är alltså en non-profit-organisation som arbetar just för det som debatten borde handla om. Det vill säga höjda löner och bättre arbetsvillkor. Alltså jag vet inte, Ellen, du som har jobbat som sagt inom bar- och restaurangbranschen. Det är ganska obekväma arbetstider.
Mm.
Ganska mycket jobb. Och så måste man vara trevlig.
Ja. Jo, det var väl mest det där med att vara trevlig som jag har problem med. För att det är också någonting. Alltså jag var ju ganska mycket yngre. Alltså jag tror inte att jag skulle idag ork stå så här till. Alltså jag också jobbar ju på bar. Så där att liksom stå till tre och vara så där. Jag får säga, alltså när du jobbar i bar så har du en annan makt. Då behöver du inte vara lika trevlig. Ja, men just det där med att servera är nog. Mm. Du är ju som ett konstant underläge. Alltså jag tror att det har hänt ganska mycket på de senaste 10 åren.
Mm.
Och på min tid så var det ganska liksom, alltså visst kunde man få dricks ibland, men då var det ju sådär, oj shit, jag fick tippi. Men det var ju verkligen ingenting man förväntade sig eller så.
Ja.
Men det är ju en rolig bransch att jobba i. Alltså, nu ska vi ju inte, alltså, jag har ju sällan haft så roligt med kollegor som jag har haft. Men det är ju också när man är sådär 22 och man är sådär, ja fan, jag har sovit. Alltså just sådär, jag kommer direkt från Berghain, men nu ska vi köra ett liksom 12-timmars skift här.
Ja.
Så blir det ju, ja.
Då ska man vara 22.
Mm. Mm.
Ja. Men jag tänker också på, apropå att det kan vara roligt, så kan det ju också inte vara det. Jag tänker på att det kan vara liksom en ganska toxisk miljö och det här upproret, ja. I alla fall i Sverige i samband med MeToo, alltså här tar det slut. Där kockar, krögare och personal överhuvudtaget gick ut och talade om just hur jobbigt det kan vara att vara kvinna i den här branschen. Vi går vidare med den här yllartikeln, för där kan vi också läsa om Timo Lappi som är vd för turism- och restaurangbranschens intresseorganisation Mara. Och han säger att Finland inte ska bli som USA. I Finland...
Ja.
Så att han, det, jag tror att han menar det generellt. Vi får tolka det så.
Okay.
Men jag tror att han framförallt talar om restaurangbranschen. Jag citerar honom här. I Finland har vi kollektivavtal som garanterar rättvisa löner. Det gör att dricks blir en extra gest av tacksamhet. Inte en nödvändighet för att personalen ska klara sig ekonomiskt, säger han. Och då är det frågan liksom igen. Okej, okay, klara sig ekonomiskt? Ja, kanske, men är inte lönerna för låga? Jag menar, jobbet är liksom tufft, som vi var inne på, obekväma arbetstider och fysiskt och psykiskt krävande. Och för mig är det här ett argument mot dricks. Alltså det den här Brummer var inne på, som jag citerade i början. Alltså att, om det, att det, eftersom det är så jävla tuff, ska man då bestraffa som man arbetar i den här branschen och ha en dålig dag och inte få någon dricks? Eller?
Då vill jag säga så här, men det är ändå servicebranschen.
Jo, jag vet att det är servicebranschen.
Så men... det är så här, att du kan vara journalist, men jag vill inte ställa några frågor. Idag tänker jag inte ställa några
frågor.
Jag
tänker vara en dålig journalist.
Jag tänker vara en dålig journalist. Alltså, jag tycker jag inte, alltså, förlåt, men det har jag ändå jättestarkt i min ryggrad. Nej, alltså så här. Men om du jobbar inom servicebranschen, ja, så det finns alltså, du måste vara trevlig. Du kan inte bete dig som liksom...
Okej, men något... du är inte ett as, menar jag, på jobbet. Jag menar att du är helt okej. Okay. Du är medioker.
Jag tycker ju att alla ska, alltså som en slags civiltjänstgöring, att alla borde jobba antagligen inom service eller vård ett halvår. Bara för att du kan aldrig underskatta, alltså, eller du kan aldrig överskatta vilka, alltså hur svinigt folk kan behandla service och vårdpersonal. Alltså det är verkligen en sån här red flag för mig. Om jag alltså är någonstans och liksom, nu har jag ju inte dejtat på en miljard år, men alltså sådär om man... ett gäng vänner, alltså folk som inte behandlar servicepersonal bra, eller vårdpersonal för den delen. Men just såhär människonära yrken, att det är, alltså det är, och inte bara det där att behandla det bra, men alltså också alltså att folk inte ens, alltså man ska ju se människor i ögonen, det är ju det.
Alltså jag tycker alltså, vi skulle ha välfärdstjänst, alltså har jag tänkt på länge, att liksom istället för att gå till militären så ska du ut i välfärden och jobba. Det vore ett bra krav, så kanske vi får lite mer ett solidariskare, mer solidariskt samhälle.
Mera fred på vår jord.
Mera fred på vår jord. Men jag tänker att vi ska avrunda nu med att sätta knorren på grisen. Och det är då att debatten bör handla om en rimlig lön och schyssta arbetsvillkor. Och det här alternativet i betalterminalen, det kan vi slopa. Alltså dricksen beskattas ju, vilket är helt rimligt. Men jag tycker, är servicen exceptionell, tryck en 20 sedel, euro, i handen på din servitrör eller servitris istället. Lägg inte det på notan. Ge det till dem direkt.
Det där, jag säger tusen tack till dig, Vega Arsten. Du
tack,
har
Kia.
Rätt ut, ska vi dricksa eller inte? Ellen, du har berättat om att Justin Bieber har borrelia.
Det var spännande.
Det var något spännande idag.
Och Kia har talat om au pairs, den mörka baksidan.
När man inte kommer från Europa.
Ja.
Bra.
Hej! Jag tycker att vi i sällskapet borde få dricks. Ni som lyssnar kan ju dricksa oss.
Dricksa oss, ja exakt. Vi får lägga ut vår mobile pay så kan ni skicka till oss.
Kanske nu när svenska Yle har stängt ner eftersnack så har de mera pengar att ge oss lite dricks.
Ja. Dricksa sällskapet.
Dricksa sällskapet!
Ja, så okay. Vega har råd med cigaretter.
Jag säger tusen tack till dig, Ellen Strömberg!
Tack!
Tack, Vega Arsten! Tack, Vega Arsten!
Ja.
Jag heter Kies Fettin och det här sällskapet. Gå in på arenan och favoritmarkera och så får ni dricks. Hallå? Hej då!
Hej då!
Hej!